Så när man ska beskriva vem någon är, så gör man det inte utifrån vad den människan gör, utan vem som är far. Och det tycker jag är ganska intressant. Och det är liksom det viktigaste i den här presentationen. Inte yrket, inte positionen, inte prestationen, utan vem är min far? Och det här är ju någonting som var vanligt också i vårt land i tidigare generationer. Jag håller faktiskt på med lite släktutredning, och det är ett tecken på att jag håller på att bli gammal. Men det är väldigt intressant. Jag har tyckt att sånt här har låtit tråkigt förr, och nu är jag där själv. Och jag har vetat att min farfar hette Emil Aspholm. Nu vet jag att han hette Emil Abrahamsson Aspholm. Och han gifte sig med Hilda Matsdotter Väster. Morfar så hette Johannes Israelsson Westerlund. Så hade man flera sådana här personnamn, så det där andra namnet, så det definierar vem som var ens far. Och det var först i min föräldrageneration som det här bruket av namn ramlade bort. Men det lever kvar ännu en del efternamn. Vi har ju Pettersson, son till Petter, Gustavsson, son till Gustav, och Johansson och så vidare. Så här kan man se det ännu hänga med. Men både människor i Bibeln och våra förfäder, ända så långt tillbaka som till min morfars och farfars generation, så definierar sig utifrån relationer, utifrån tillhörighet, vems son eller dotter man var. Så jag frågar dig igen, vem är du? Och nu kanske du anar lite vart jag vill komma. Om du vill se på den frågan utifrån hur Bibeln beskriver, eller utifrån hur Gud definierar dig, så då tror jag du inser att du får lägga bort de där positionerna, det där jobbet, vad du presterar, meritlistan som kan vara lång. Den är inte intressant för vår Herre. Och det kan vara oerhört befriande att upptäcka att Gud definierar ingen av oss utifrån vad vi presterar. Är det inte skönt, va? Att det är liksom inte det jag ska komma med. Det är så han beskriver mig. Och när Jesu offentliga tjänst ska börja och Gud liksom ska presentera honom för folket i Galileen. Vad är viktigt för Gud att säga en sån här dag? Att profetera om allt vad Jesus kommer att göra, vilka uppgifter han kommer att ha? Nej. Det som Gud gör är att han slår upp dörren på vid gavel, så att alla kan se och alla kan höra hans kärleksförklaring. En kärleksförklaring som bara en stolt pappa kan göra. Nu på fars dag så kanske ni har känt av den där stoltheten. Men Gud, självaste Gud, när han ska presentera Jesus, så säger han: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Tänk, vilken fin presentation. Det här är min son, den stolt pappa. I honom har jag min glädje. Så frågan är inte vem är du, utan vem är din far? Och det är en ganska passande fråga att ställa på en fars dag, tycker jag. Son till, dotter till. Och då kanske du säger: jag har ingen far. Jag har aldrig haft någon far. Och fars dagar som den här, så är bara en smärtsam påminnelse om det jag har saknat i mitt liv. Eller så fanns det en far som ändå inte fanns, för att han inte var närvarande. Och inte såg eller hörde sin dotter eller sin son. Idag så talas det mycket om faderlöshet. Barn och unga som växer upp utan barn. Eller utan fädrar. Och det kan ju finnas finnas många orsaker till det. Men egentligen så tror jag att faderlöshet alltid har funnits. Det finns många som förlorar sina fädrar under krigen i Finland till exempel. Och när jag håller på med den här släkteutredningen här så märker jag, oj vad många barn som förlorar sina fädrar när de var unga. Därför att föräldragenerationen dog väldigt ung. Så det kunde vara en pappa som lämnade en stor barnaskara efter sig. Man levde länge och man levde till 50. Så faderlöshet är ingenting nytt. Orsakerna kanske kan vara andra idag. Och jag vet att ett rum som det här så rymmer också faderlöshet den här kvällen. Och ändå så är mitt budskap det här. Du behöver inte vara faderlös. Eller du är inte faderlös. Och nu vill jag läsa Guds ord för dig. Efeserbrevet 1 och 3 ska vi läsa. Det är Paulus som skriver så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund har utvalt oss i honom. Och lite längre fram. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Alltså det här är otroliga saker som Paulus öppnar upp här. Att Gud har utvalt oss innan världens grund var lagd. Innan skapelsen så var du utvald i hans hjärta. Och han har förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Engelskan använder begreppet adoption. Han har förutbestämt oss till att adopteras som sina barn. Och den som adopterar, så han väljer ju sina barn. Jag har 3 döttrar, men jag har inte valt någon av dem. Jag har fött dem. Och jag har velat ha alla mina 3 barn. Jag ville ha dem. Men det här, jag har ändå inte valt vilka som skulle bli mina barn. Och när de låg där, den där knyterna, så kunde jag ju inte säga att nej, hon är lite för mörk. Hon har lite för svart hår. Folk kanske börjar fråga att vem är pappan. Vilket de också gjorde. Och då fick jag säga att hon är dotter till Rainer. Ni vet, Julia som är mörk. Ni som känner henne. Men i alla fall så det här. Jag ville ju ha dem, men jag hade inte valt vilka som skulle vara mina barn. Men den som adopterar, han ser ett specifikt barn. Och hans hjärta rör sig. Och han beslutar i sitt hjärta, den här vill, den här tjejen eller den här killen vill jag uppta i min familj. Han ska bli min son, hon ska bli min dotter och jag ska vara hennes far. Och Jesus han säger så här, det är inte ni som har valt mig utan jag har valt er. Och de trodde att de hade valt. Jag har valt er. Jag tycker det är stort. Han har valt oss. Sen vill kanske inte alla upptas i familjegemenskapen. Man kanske återvänder till rännstenen. Jag har hört missionärer berätta om barn som har återvänt till gatorna eller till soptipparna där de har vuxit upp. Därför att man har inte klarat av den här familjegemenskapen. Gud, han har bara en son som han har fött. Och det är därför han kallas för den enfödde sonen, ifall du har undrat över det märkliga begreppet. Han har bara en som han har fött. Men Guds familj är så stor. För där ryms så många, många, många barn som han har adopterat in i sin familj. Och den här Guds familjen, den växer för varje dag. Varje ny människa som Gud ser, så rörs hans hjärta och han tänker, wow, henne vill jag uppta i min familj. Honom vill jag ha som mitt barn. Så när Gud såg dig en dag, när han formade dig i moders livet, så tänkte han, wow, henne vill jag ha i min familj. Och han undertecknar adoptionsbrevet med Jesu blod. Så du är hans. Och det finns ingenting som kan rubba på det. Jag vill använda den här adoptionsbilden några minuter för några paralleller. Och det första är just att den som adopteras, han får en far. Han är inte längre faderlös, även om han skulle vara det i det naturliga. När du och jag tar emot Jesus, då upptas vi i Guds familj. Vi får en far, och det är inte vilken far som helst. Vi får kungen till vår far. Det är till och med universums skapare och herre. Det är den största, det är den högste. Och ni vet ju att små pojkarna, de brukar gnabbas ibland och skryta att min pappa är starkast. Då blir det lite spännande och spänt, så då kan man ju alltid hota till pappadraget att min pappa är starkast. Jag såg en butik här som inför farsdagen sålde muggar med texten min pappa är starkast. Och jag tänkte att ja, en sån där mugg så borde vi alla ha, dricka morgonkaffet ur. Så vi skulle så få en sån där rejäl dos av perspektiv. Den kan få börja dagen utifrån det perspektivet att min pappa, han är starkast. Så skryt du. Och nu ska jag berätta för dig om min pappa. Han är så stor att han har himlen till sin tron och jorden till sin fotapall. Han sitter i himlen och han har fötterna på jorden. Det kallar jag för att vara stor. Och hans händer, de är så stora att de mäter universum mellan tummen och pekfingret. Så beskriver profeten Jesaja Guds storhet. Och han är din och min pappa. Paulus, han skriver så här i Romarbrevet 8:14. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Abba, Fader. Och Abba, det är arameiska och det betyder pappa. Så den här stora, den här mäktiga kungen, så får du och jag kalla pappa. Vi har fått ett barnaskap. Vi har en god vän som ofta inleder sina böner med att be himmelske pappa, himmelske pappa. Och jag tycker det är så vackert på något sätt. Att när han kommer inför Gud, så då kommer han inför sin himmelske pappa. Tänk det perspektivet när du ber, när du kommer inför Gud. Därför att genom Jesus Kristus, det är Jesus som har öppnat vägen. Så att vi får med stor frimodighet komma. Och Paulus, han säger att ni behöver inte leva i fruktan. Men ska vi inte frukta Gud då? Ja, vi ska hedra, vi ska visa respekt för Gud. Precis som vi ska visa respekt också för en jordisk far. Och speciellt inför vår himmelske far. Men det är inte samma som att vi behöver vara rädda. Vi har fått barnaskapets ande som ropar Abba, Fader. Jag tror att Gud vill se den glädjen i våra hjärtan. Precis som fäderna här. Ni blir glada när era barn kommer och kastar sig om halsen och det där. Och är glada. Så det här, låt oss ta till oss det här. Gläd dig så här på farsdagen. Det andra, den som adopteras så får en dotter-son-status. Evangelisten Johannes, han skriver så här i sitt första kapitel, vers 12. Åt alla de som tog henne mot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Hörde du? Vad ska du göra för att bli Guds barn? För att få rätten att bli Guds barn? Ta emot Jesus, tro på hans namn. Så enkelt beskriver Guds ord att det är. Tack Jesus för att det är så enkelt. Och den som har adopterats, han är inte fosterbarn. Han är inte tiggare. Han är inte slav. Han är son. Hon är dotter. Så är du inte längre slav utan son, skriver Paulus också i Galaterbrevet. Inte en slav som fruktar piskan, du är en son. Det är stor skillnad på att vara slav och att vara son. Det förstår vi. Det är en enorm skillnad. I söndagsskolan när jag var liten så då sjöng vi ganska ofta en sång som jag minns ännu idag. Jag är barn till en kung, jag är barn till en kung. Fast liten och ringa är jag barn till en kung. Och ni vet när man var i den åldern, det gjorde gott att få sjunga och se det perspektivet. Ja, fast liten och ringa, jag är ju barn till en kung. Och är det någonting som då jag behöver på något sätt be Gud om uppenbarelse över, så tror jag att det är just det här perspektivet. Jag tror att mycket kommer att förändras i våra liv när vi förstår vem vi är. Är du son eller dotter till Gud så är du älskad. Jag tänkte så här, jag tänkte egentligen en ny tanke igår kväll när jag satt och förberedde mig. Att Gud har inga barn som han inte älskar. En jordisk pappa kan det vara lite si som så. Ibland så här med, kan brista en del kanske i kärlek. Men Gud, han är kärlek, det är hans väsen. Det är omöjligt för Gud att ha barn som han inte älskar. Och den som är älskad så är sin fars ögonsten. Det vet varje barn. Så när vi inser att vi är söner och döttrar till kungars kung, då reser vi oss också i en konungslig värdighet. Då får Satan packa ihop sina lögner och fördömelser och alla det här, allt vad han kommer och predikar in i dina öron, att du är värdelös, du duger inte, eller vad det nu än är. Låt inte lögnaren predika för dig. Utan minns det här att Gud har inga barn som han inte älskar. Så res dig kungason, res dig kungadotter. Och när vi inser också det här, så får vi också stiga in i en konungslig auktoritet. Du får gå rak i ryggen, du får höja huvudet. För du vet vem du är. Och för det tredje, är du son eller dotter så har du fått söners och döttrars rättigheter. Galaterbrevet 4:4. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba Fader. Så här kommer det igen, det här Guds ande som vittnar med vår ande. Men vi skulle få söners rätt genom det som Jesus gjorde. Och de adopterade barnen, de har ju samma rättigheter som de biologiska barnen. De har samma rätt att gå i kylskåp och ta vad de behöver. De har samma rätt att röra sig i hemmet, gå in i de olika rummen. De har samma rätt att gå till pappa och be om hjälp med det de behöver och så vidare. Söners och döttrars rättigheter. Den som är adopterad så har ett fullvärdigt barnaskap. Och för det fjärde, en son eller dotter. Vi har tillträde till fadern. Det har vi också fått. En son eller dotter i en kungafamilj så har ju en speciell relation till pappa, kungen. Jag tänker så här att en dotter till kungen så behöver ju liksom inte be om audiens för att få komma till pappa eller kanske ringa på telefon till den eller så här. En dotter så kan komma och gå i slottet och så vidare. Och som dotter till Gud så får jag också komma och gå. Jag får komma inför Gud när jag vill och hur ofta som helst. När du kommer inför Gud så då har du kungens uppmärksamhet. Men nu är det väl lite skillnad på vem som kommer. Nu har väl Gud ändå de här VIP-personerna som är lite viktigare än när lilla jag kommer. Jag menar, det finns ju stora gudsmän, Brian Houston, Anders Olin, Billy Graham och så vidare. Men lite skillnad måste det väl ändå vara vem som kommer inför Gud. Inte om vi läser och tror Guds ord. Är det så? Vi har alla samma rätt att komma inför Gud. Och jag hörde en predikant en gång som det där stod, hoppa, fröjda sig inför Herren. Och så sa han att ja, när jag kommer inför Gud, då är jag Guds favorit. Ja, det lät ju lite stöddigt det där, tyckte jag. Men precis när jag tänkte den tanken så då vände han sig om och så sa han till folket att och du, när du kommer inför Gud, då är du Guds favorit. Gud har kanske bara favoriter, jag tänker så. Han kan inte ha någonting annat. Därför att Gud är Gud, han är kärlek. Johannes, han säger om sig själv. Han beskriver sig själv som den lärjunge som Jesus älskar. Älskade Jesus Johannes mera än andra? Nej. Men Johannes hade tagit till sig kärleken. Petrus, han kunde också ha beskrivit sig som den lärjunge som Jesus älskade. Johannes, han vågade gå ut i det här och han vågade tro på det. Till sist så vill jag ännu säga att till söners rätt, till döttrars rätt, så hör också arvsrätten. Finns det någon här i den här samlingen som tycker om arv? Att ärva? Ja, ni är ju mjuka nu. Ni vill inte erkänna det. Om inte förr så när det blir tal om arv så då brukar släkten kvickna till. Och jag tycker om arv. Tycker bara det är allt för sällan som folk förstår att testamentera egendomen till mig. Ja, det var ett skämt. Jag berättade faktiskt för mina döttrar här om kvällen att när jag var så där en 20 plus så då blev jag riktigt överraskad, för det jag har fått ett testament i mitt liv och det fick jag när jag var 20 plus. Då var det faktiskt en släkting som hade testamenterat en del av sitt arv till mig. Och ni förstår, när man har studielån, alltså det var ju kanon. Det 2 år så behövde jag inte ta studielån. Sen var det slut. Sen var det roliga förbi. Men i alla fall, det var ju fantastiskt. Men det här Galaterbrevet 4:7 så det här fortsätter på det här sättet. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son så är du också arvinge insatt av Gud. Så Gud har bestämt om oss, om dig, att du ska vara arvinge. Paulus säger i Romarbrevet 8:17. Är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Och i Hebreerbrevet 1:2 så läser jag honom, alltså sonen. Har han insatt till att ärva allt. Så sonen, han ska ärva allt. Hela himmelriket. Och jag ska ärva allt. Och du ska ärva allt. Därför att Paulus säger att vi är medarvingar. Det är inte jag som hittar på det här nu. Det är Guds ord som säger att vi är medarvingar till Kristus. Och det här är nog perspektiv som övergår min hönshjärna. Men tro mig, det kommer inte att bli bråk om arvet den dagen. Du kommer att få så det räcker och det blir över. Men det här är ett perspektiv också som Guds ord öppnar upp för oss. En framtid där vi ska få vara Kristi med arvingar. Och vi kan få ta ut av arvet redan nu. Jag ska berätta ett exempel. En kvinna i Mozambique, jag har en missionär som berättade det här. Och den här kvinnan så gick på en bibelskola. Hon kunde inte läsa och hon klarade inte av liksom, examen. Hon gick om kursen och jag kommer inte ihåg, men det var 3 gånger som hon missade i examen. Och ledningen för bibelskolan så slet sina hår och tänkte, vad ska vi göra med den här kvinnan? Och till slut så var det en som sa, no, vi godkänner henne. Hon har ju uppväckt 4 döda. Och jag tänker så här att det där, hon hade inga papper att visa upp, men hon visste vem som var hennes far. Och det arv som väntar oss, det krymper inte om vi tar ut av det redan här. Vem säger du att du är? Son till, dotter till. En av våra döttrar, jag hämtade henne från skolan en dag. Jag kan nog berätta vem det var också, hon vet nu inte om det, men det var Felicia, sitter här någonstans. Okej, okay, hon var kanske så där en 28 år. Och när vi sätter oss i bilen på väg hem från skolan så ställer hon en fråga till mig. Mamma, tror du att det finns en plats i kyrkbänken som är bara min? Och jag måste säga att jag blev överraskad av den här frågan. Och jag minns att jag svarade någonting så här. Ja, nej, det tror jag väl inte. Men det finns de som tror det. Och de kan bli ganska förvirrade om någon kommer att ta deras plats i kyrkbänken. Har ni sjungit psalmsång i skolan idag, frågar jag. Och då förstår jag ju att barnen hade sjungit den här otroligt vackra psalmen. Det finns en plats i en kyrkobänk som är bara min. Men flickans fråga så blev en hel predikan för mig. Och jag ska bara avsluta med de här tankarna. Min plats här i kyrkbänken, den får du gärna ta någon gång när du kommer hit i kyrkan. Men det kan ju hända att jag känner mig fri att ta din också någon gång. Men det finns en plats i Guds faders hjärta som är bara min. Den kan du inte ta. Du kan inte knuffa ner mig därifrån och säga att jag inte får vara där. Att den inte är min. Den är reserverad för mig och jag har en dotters rätt till den. Men det finns också en plats i Guds faders hjärta som är bara din. Ingen annan kan ta den. Ingen annan kan fylla den. Den är reserverad för dig. Och det betyder också att det är bara du som kan gensvara. Vi ska be tillsammans. Fader, jag tackar dig för din stora nåd och för din stora kärlek. Att du är en Gud som älskar. Det är ditt väsen. Du älskar. Och du inbjuder oss allesammans. Ditt hjärta längtar så efter att få uppta oss i din stora familj. Du längtar efter att man får vara vår far och att vi ska vara dina barn. Vi tackar dig, Fader, för det här erbjudandet, för den inbjudan som har gått ut och som går ut fortfarande idag. Tack för att det inte finns några gränser för hur stor, att du inte drar streck och säger nu räcker det, nu har jag tillräckligt stor familj. Utan det finns alltid plats i din famn för en till och en till och en till. Tack att det finns en plats reserverad för var och en av oss i din famn. Och tack Gud att du älskar vartenda ett av dina barn. Amen. Vi kommer att gå över till nattvard. Under nattvarden så kommer vi att ha förebedjare på plats också på båda de här sidorna. Och finns du med här som inte har visshet om att du är Guds barn, så ta möjligheten att gå till en förebedjare och få det här, be tillsammans så att du får den här vissheten att du är son till Gud eller dotter till Gud. Eller om du har andra behov som du har kommit med idag, så finns vi till för att betjäna dig.